Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Sveriges Springer-podden. Mitt namn är Isa Galvan och i första avsnittet denna säsongen av podden så hade jag ju faktiskt den stora äran, får jag säga, att få göra min debut i den här podden. Och en annan person som gör sin debut i podden idag är ju Beatrice Magnusson, vår underbara yogatjej på Sveriges Springer. Hej Bea!
Hej Isa!
Du har ju tagit med en sjukt intressant gäst idag. Kan inte du presentera honom?
Ja, den här gästen och jag, vi delar ett väldigt stort intresse. Nämligen intresset för andetaget. Så jag hälsar Anders Olsson varmt välkommen.
Tack så mycket.
Jag är så otroligt glad att du ville vara med. Det var den första jag tänkte på faktiskt när jag fick erbjudandet att göra en podcast. Och så jag har verkligen sett fram emot den här dagen.
För att man ska få lära känna dig lite bättre innan vi lär känna Anders väldigt mycket bättre. Mm. Kan inte du berätta, hur började liksom din yogaresa?
Faktiskt klassiskt stressad småbarnsmamma och egen företagare. Så blev det lite för mycket. Så jag testade yoga och kände att det var helt fantastiskt. Jag upplevde ett lyckorus som jag gärna ville få känna igen. Så att jag tog en kurs och sen så småningom utbildade jag mig till yogalärare för att få mer kunskap. Och då kände jag att det här vill jag faktiskt jobba med. Så sen, ja, ungefär 8 år så har jag jobbat med yoga.
Om man nu lyssnar på den här podden och man kanske inte är så, men som jag som inte heller är jätteinsatt i yoga. Mm. Vad skulle du säga när du säger att du har ändrat ditt mindset? Har du något så här tips? Om man bara kommer få ett tips av dig nu och sen kommer man inte vara intresserad av yoga längre. Vad är ditt tips?
Alltså om vi pratar om yogan, rörelserna i yogan, så är det att man bara gör det. Testa några sköna rörelser, typ solhälsningar, för att få igång blodcirkulationen och kroppen och väcka kroppen. Men om vi pratar mentalt så pratar vi om acceptans. För acceptans är liksom A och O för mig. Så när det händer någonting så kan man välja att acceptera det eller så kan man gå emot universum och må dåligt. Jag väljer oftast att, att acceptera det. Och jag tänker att det här händer av en anledning för att det leder mig dit jag ska vara. Mm. Så att jag ser det lite som en lärdom. Så att om man inte reagerar så har det ju inte hänt någonting i dig. Så brukar jag tänka. Sen ibland kan jag bli skitjävla förbannad också. Det kanske är någonting som behöver komma ut. Och jag hoppas att andra inte är i närheten. Ja. Utan att...
Eller att, precis, att man känner kanske att just nu måste jag få reagera också.
Ja.
Och då händer väl det förhoppningsvis av en anledning.
Mm. Och då kan man ju välja när det ska komma ut. Mm. Man kan faktiskt välja det själv. Ibland är det skitsvårt. Men man kan välja det och göra det vid tillfällen faktiskt när andra människor inte är runt omkring.
Mm. Men vad är du och Anders? Hur korsades era vägar?
Ja, Anders, jag funderade faktiskt på det också. Mm. Och jag såg något inlägg någonstans, Facebook eller någonting, där det stod hur ditt andetag kan förändra hur du mår. Mm. Jag kontaktade dig, för du hade ju utbildningar. Mm. Så jag anmälde mig till din kurs.
Just det.
Och vad var det för kurs?
Kurs i medveten andning.
Andningsinstruktörer.
Ja, precis. Ja.
Mm. En hisspitch, alltså presentera dig lite snabbt med några få ord. Vad skulle du säga att du idag arbetar med?
Nej, men jag hjälper ju människor att må bättre mentalt, fysiskt, känslomässigt genom att i princip göra andas på det omvända sättet mot vad vi gör idag. Att istället för då kanske andas genom munnen, andas högt upp i bröstet, andas snabbt, hålla andan i tid och otid, så är det i princip att göra det omvända. Stänga munnen, andas genom näsan, andas långsamt, lågt och rytmiskt. Så det är inte raketforskning precis det jag sysslar med.
Men det gör stor, stor skillnad.
Ja, det är ju min uppfattning. Annars hade jag inte hållit på med detta. Till att börja med så fick jag ju effekt för egen del. Men nu under de här 10 åren så har jag säkert hjälpt 10 000-tals människor faktiskt. Mm,
det är fantastiskt. Så helt fantastiskt. Så att jag skulle vilja fråga dig, för jag vet, det känns som att jag pratar jämt när vi ses. Men undrar, hur kommer det sig att du blev, att fastnade just för andning? Vad hände?
Ja, jag hade översatt några böcker från engelska till svenska om hälsa. Och sen dök jag på en bok om andning och kände direkt att oj shit, det här är ju viktigare än någonting annat. Det här är ju grunden för, ja, för liv egentligen. Vi lever ju, kan man säga, från ett andetag till nästa. Så det tog inte lång stund innan jag kände att det här vill jag jobba med. Och det är 10 år sedan nu. Så sen dess har jag nördat ner mig på hur andningen påverkar vår kropp och knopp.
Så hur började du jobba? Började du forska? Eller hur gick det hela till? Började du testa på dig själv?
Jag började testa på mig själv. Ja. Det är alltid min väg, tror jag. Ja. Att det är en sak att läsa något som är intressant. Det är något helt annat att faktiskt uppleva det.
Mm.
Och då märkte jag ju väldigt stor effekt. Att jag hade en ganska hög stressnivå. Jag hade svårt att lägga ut turbon och hur det då fick mig att kunna gå ner i varv. Och det kan vi alla säkert relatera till. Att någon som är stressad, då har vi en stressad andning. Så jag kan egentligen här och nu ta mig från att vara ett lugnt avslappnat tillstånd till att bli stressad bara genom att börja andas lite snabbare. Och jag kan också göra den omvända resan ju. Från att vara lite stressad upp i varv kan jag ta mig till här och nu och lugn bara genom att andas lite långsammare, lite lägre.
Så man kan säga att du har makten?
Ja.
Över ens välmående.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Vad möttes du av för reaktioner i din närhet? Var det någon som tyckte det var konstigt eller intressant? Eller vad?
De är väl vana vid att jag har alltid några nya projekt på gång. Men det här har ju då hängt i länge nu. Så det är väl inte alltid man blir profet på sin egen hemmaplan, så att säga. Men till exempel min son, han sprang ett halvmaraton här för ett tag sedan och andades bara genom näsan.
Ja, så, det är fantastiskt.
Så någonting har vi säkert.
Genom att då tejpa?
Nej, man behöver inte tejpa. Det var någonting jag gjorde för någon gång bara för att väcka lite uppmärksamhet.
De flesta andas ju ungefär 20 000 till 25 000 andetag per dygn. Det blir ungefär 13 till 17 andetag kanske per minut. Stämmer det?
Ja, någonstans ungefär där. Kanske så. 20.
Ja, till och med. Är inte det lite mycket? Behöver vi verkligen andas så?
Nej, det behöver vi faktiskt inte. Vi vet ju alla att slutar vi andas så dör vi ju. Att, anledningen till det är ju syre. Vi behöver syre för att överleva. Men problemet är när vi andas lite för mycket, då, vilket många av oss gör, så tar vi in för mycket syre som vi inte har någon nytta av. För om vi tänker oss, om en person svimmar av och vi ska ge den personen konstgjord andning. Anledningen till att det fungerar, det är ju för att vårt andetag innehåller mycket syre. Så vi använder, så här nu i vila, då använder vi bara 1/4 av den mängd syre vi tar in.
Mm.
Och då är det en normal andning på kanske 12 andetag per minut. Så när vi andas mer, då tar vi alltså in mer av det här, visserligen då livsviktiga syret, men det gör ingen nytta, för vi har inget behov av det. Vi har tillräckligt med syre redan i kroppen. Och om man tänker utifrån perspektivet att syre är ju faktiskt en reaktiv gas. Så om jag tar ett bett i ett äpple och så låter jag det ligga, då exponeras äpplet för syre och då blir fruktköttet brunt. Det oxiderar, kallar vi det. Och det kan man säga, det är det som händer i kroppen också.
Mm.
Så när vi tar in för mycket syre, som är då en reaktiv gas, då blir det mer inflammation, och man kan säga att syre är reaktivt och vi som människor blir mer reaktiva då. Och det kan vi säkert relatera till den här stressandningen. Då är vi mer reaktiva. Vi är inte, liksom, vi ska inte göra något IQ-test eller liknande när vi är uppe i varv på det sättet. Så vi går mer in i reptilhjärnetillstånd.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
När man kommer till dig då, och man behöver hjälp med sin andning eller man är väldigt stressad eller sådär, vad är första steget som du gör?
Ja, till att börja med, metoden jag lär ut kallar jag medveten andning då, att bli medveten om sitt andetag och att notera olika situationer i sin vardag. Oj, där när jag sitter framför datorn, då andas jag snabbt. Eller när jag träffar den personen, då håller jag andan, för jag är rädd för kritik eller vad det kan vara. Att vi börjar då sätta lampan på det och notera att okej, i den situationen där och där och där, då har jag en andning med förbättringspotential. Och det första steget till en bra andning, det är ju faktiskt att stänga munnen, andas genom näsan. Om man vill spetsa till det kan man säga att det är lika naturligt att andas genom munnen som det är att äta genom näsan. Men det kanske överdriver lite. Men den börjar där, en bra andning i näsan. Näsan är till för att andas med.
Så då tänkte jag att då kan vi ju komma in på just det här med att tejpa munnen.
Ja.
För det är ju... nu är vi ju jättemånga, säger vi, för vi är ju, som känner till att man kan tejpa munnen. Men det är jättemånga som inte känner till det. Jag är ju en av dem som tejpar
munnen.
På
natten pratar vi nu om det.
Ja, nu pratar vi om, ja, precis, inte på dagen. För då vill vi kunna prata kanske lite grann och äta och sådär. Men på natten. För det, ja, men sover man 8 timmar, det är ändå en tredjedel av dygnet som vi andas optimalt. Och jag har ju då tejpat munnen sen jag gick utbildningen för dig. Och det är 3,5 år sedan nu. Och jag kan inte sova utan tejpad mun.
Nej.
Så från dag 1 så satte jag på tejpen. Först började jag med en lite dagtid. Och sen på natten så sov jag med tejpad mun halva natten. Sen tog jag av den för jag kände att det var lite ovant. Från natt 2 så har jag sovit med tejpad mun varje natt. Och det går liksom inte sova utan. Jag sover som ett litet lindebarn. Jag skulle vilja att du berättar lite fördelarna med att andas genom näsan. Vad är det som händer i kroppen när vi andas genom näsan?
Så biohack är ju en term som är populär idag. Vi vill ju hitta genvägar eller enkla vägar till bättre hälsa. Och det här är troligtvis ett av de absolut enklaste. När man väl har gått igenom den här mentala blockeringen. Nej men hallå, tejpa munnen, lägg ner. Då tar det ju bara ett par sekunder att sätta dit den där tejpen faktiskt. Men när jag var med i en studie på Stanford och där vi då gjorde det omvända under 10 dagar så blockade vi näsan. Vi körde upp grejer i näsan så att vi täppte till den så vi bara kunde andas genom munnen. Och effekterna då av munandning, det var ju ganska uppenbara att min sömn den blev ju jättedålig. Jag snarkade i snitt 3 timmar per natt. Vi mätte ljudet, vi filmade oss och man såg ju hur jag sov jätteoroligt och vaknade många gånger per natt. Jag var torr som en öken i munnen och behövde upp och kissa flera gånger. Och energin dagen efter var ju jättelåg. Jag kände mig dum i huvudet ofta och ibland så var det som att kompensera så kände jag mig mer adrenalinstinn. Alltså jag vet flera gånger när jag stod och lagade mat. Det var nästan så att jag behövde räkna. Okej, har jag alla fingrarna kvar när jag hackade gurka eller någonting? För att jag var så upp i varv och stressad. Sockersuget ökade markant mot slutet av de här fyra, eller de här 10 dagarna. Så de sista 4 dagarna åt jag både choklad och glass.
Nej, men gud, Anders!
Sista 2 dagarna var det pizza och öl.
Är det sant?
Ja.
Jag känner direkt, vad gud, jag måste bara typa munnen.
Det var så en otrolig skillnad. Och hur, alltså jag lovar, hade jag fortsatt en vecka till, det hade varit pizza och öl varje dag.
Men att du stod ut. Men jag förstår, vad gör man inte för forskningen? Ja.
Nej, men eller hur, det var ju, jag hade ju satt med den båten och envis är jag ju. Så det var inga problem. Men det var ju lite jobbigt.
Ja.
Det var det helt klart. Men så det är ju det som sker i näsan, det som näsan gör, det är att den förbereder luften för lungorna. Det är ju som om vi skulle välja mellan en tillagad eller rå kyckling, och, ja, om vi inte är vegetarianer eller veganer. Men det vill vi ju ha, en tillagad kyckling, eller hur?
Ja,
och det är samma om vi skulle kunna fråga lungorna, hur du vill ha den här luften. Den här, vi pratade om 10, 15, 20 000 liter luft som vi andas in varje dygn. Vill du ha den då... via näsan, där den förbereds, där den alltså värms och fuktas och rensas från bakterier? Eller vill du ha en lite mer rå, otillagad luft som vi tar in genom munnen?
Mm.
Lungorna skulle troligtvis välja näsan då. Så vid munandning, då blir det alltså, det blir dels ett mer turbulent luftflöde, så automatiskt, när man ska då, för vi har ju som en rör, det här luftvägarna är ju som en snorkel, kan man tänka sig. Mm. Där luften ska passera igenom. Och om vi har då turbulent luftflöde, då är det inte så lätt för luften att passera igenom det. Det är väldigt ineffektivt, så automatiskt blir munandning, det blir en ytligare högre andning, en bröstandning, som är väldigt ineffektiv. För vi vill ju ta ner luften i lungorna, för där har vi alveoler, och det är de som våra lungblåsor, det är där det sker action, det är där som syret som vi andas in förs över till blodet, och koldioxiden som tillverkas i kroppen förs över till utandningsluften. Och de finns, merparten av dem, i den nedre delen av lungorna. Här färdas också 10 gånger mer blod. Så det är oerhört ineffektivt att andas högre upp i bröstet. Så då behöver vi kompensera genom att andas mer.
Mm.
Det är ungefär som om vi kör bil och har handbromsen lite åtdragen. Och så tycker vi det går långsamt. Ja, men då trampar vi hårdare på gasen. Det är inte så jävla effektivt. Det effektiva är ju att lägga ur handbromsen. Mm.
Men just koldioxidens effekt, att vi behöver behålla mer koldioxid. Kan du berätta mer, vad är det som händer när koldioxiden behålls i kroppen?
Om vi tänker oss två ytterligheter. En person som är lugn, avslappnad, harmonisk, kanske sitter och mediterar något liknande. Det är inte en person som samtidigt andas jättesnabbt, eller hur? Det är något som inte stämmer i så fall, utan... Det är en person som andas lugnt och långsamt. Och då tar vi inte in så mycket syre, den här reaktiva gasen, för vi har redan tillräckligt. Och samtidigt så andas vi inte ut heller så mycket av koldioxiden. Så vi ökar då koldioxidtrycket i kroppen med den här lugna andningen. Jämfört då med den som kanske är i ett paniktillstånd. Den har en snabbare andning, och då... är det så att koldioxidtrycket sjunker. Mm. Så de här två ytterligheterna, en person som är i djup avslappning och en person som är i paniktillstånd, alltså, det är inte i första hand vad de har ätit eller hur de har sovit eller tankar eller känslor eller om de trivs på jobbet eller inte, utan den fundamentala skillnaden där och då mellan de två personerna, det är koldioxid. Så anledningen till att koldioxid är så viktigt, det finns flera, men bland annat är det att det har en vidgande effekt på blodkärlen. Så man såg redan en studie under andra världskriget när man försökte se hur piloter, hur de reagerade under stress då, och kunde få dem att fatta klokare beslut. Mm. Då såg man alltså, när man sänker koldioxidtrycket, då drar blodkärlen ihop sig. Och eftersom hjärnan är vår största förbrukare av syre, den tar hand om alltså ungefär 20% av vår totala syreförbrukning. Det är ju jättemycket. Mm. Då är det också det organ som tar mest stryk.
Just det.
Så när vi då sänker koldioxidtrycket, då drar vi ihop blodkärlen lite, och vi får alltså mindre blod och mindre syre till hjärnan. Och så den här, om jag har en panikattack och kommer till sjukhuset, då får jag en påse att andas i.
Mm.
Och anledningen till att påsandning fungerar, det är ju för att då andas jag ut i den här påsen. Och vi andas ut då 100 gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Och när jag då andas in igen från den här påsen, då återandas jag en del av koldioxiden jag andats ut.
Mm.
Och då höjer jag koldioxidtrycket. Och den här stressade panikhjärnan då, som har syrebrist, då när jag höjer koldioxidtrycket, då vidgar blodkärlen, jag får mer blod, mer syre till hjärnan, och panikattacken kan lägga sig.
Så man kan verkligen säga att koldioxiden vidgar blodkärlen och luftvägarna.
Ja.
Mm.
Jag är helt säker på att alla som sitter och lyssnar på det här nu gör exakt som jag försöker göra nu. Att jag försöker stänga munnen. Och alla ser mig bara... Framförallt det, jag, som så många andra, har liksom, ångest i perioder.
Mm.
Och då, när jag någon gång har fått, liksom, inte en panikångest, men åt det hållet, där man känner ju så att så här, pulsen går upp och sådär. Så har jag alltid, då får man ju alltid rådigt, bara, du måste andas, hjärnan behöver syre. Mm. När det har gått över sen, så har jag liksom släppt den tanken, tills det dykt upp nästa gång. Och man blir så påtaglig, men gud, jag kan liksom inte tänka en tanke, för att jag är liksom i paniken. Så det är ju superspännande att det har just med det här med koldioxid att göra.
Ja, då ser man i studier när man till exempel haft testgrupper som både med astma och panikångest. Och så satte man på dem en koldioxidmätare då, som de bar med sig. Då såg man att det var någonting som triggade igång då en försämrad andning. Det kan ju vara mängder av olika saker.
Mm.
Och sedan en kvart, halvtimme, tre kvart senare så kanske man fick en astmaattack. Men man såg då att det föregicks av en försämrad andning. Så att den är en del i den här onda cirkeln. Då.
Mm.
Så när du får rådet att andas, mitt råd, det är, många säger, ta ett stort andetag eller ta ett djupt andetag. Jag skulle vilja säga, förläng din utandning. För det där, om vi tänker oss hur andetaget är konstruerat, så är det ju... Nu överdriver jag. Det här är en inandning. Det är ungefär, hjälp, där är en tiger. Men det kan lika väl vara, ett sms. Mm. När vi andas in, då aktiverar vi sympatikus, kamp och flykt. Det är adrenalinpåslag. Pulsen, vi kan faktiskt se att den ökar vid inandning. Och samtidigt då vid utandning, då är det mer, nu är faran över. Nu kan vi slappna av. Nu kan vi andas ut. Att utandningen då kopplat till avslappning, då engagerar vi parasympatikus, vårt lugn- och rosystem. Pulsen, den sjunker faktiskt. Så om vi då känner att andningen sitter upp i bröstet, att det är trångt i bröstet, eller att vi har svårt med andningen på olika sätt, kanske då det du beskriver, på väg till en ångest eller liknande, då är mitt bästa tips att förlänga utandningen.
Mm.
Men jag tycker också att man hör att man så här... Annars in genom näsan, ut genom munnen. In genom näsan, ut genom munnen.
Ja.
Är det, eller det ska alltid vara bara näsan?
Ja, om vi bara överdriver det här lite då. Nu är det här radio då, men ser det naturligt ut?
Sådär måste jag säga. Sådär.
Näsan är ju som en effektiv värmeväxlare. Den är ju, när vi då andas in... Då är ju, i kroppen har vi 37 grader. I lungorna är det 37 grader och det är 100% luftfuktigt. Sällan är ju inandningsluften på det sättet. Så därför är det ju så att näsan fuktar luften och den värmer upp luften. Och då blir ju näsan lite torrare, den blir lite kallare. Och det fastnar ett antal partiklar. Sen åker ju luften ner i lungorna och sen när vi andas ut igen. Då är det så att den varma, fuktiga luften från lungorna, den återvärmer ju näsan.
När man andas ut.
Ja, när vi andas ut och återfuktar näsan. Och de här partiklarna, bakterierna som fastnade på inandning, de åker ju ut.
Mm.
Så för att den ska fungera då som ett självrengörande bakteriefilter och en effektiv värmeväxlare, så är det optimalt både in och ut genom näsan.
Jag tycker det är så coolt för att när jag är förkyld, det är sällan jag är sjuk, tar jag i trä. Mm. Men om jag blir förkyld och täppt i näsan, så tänker man ju att nej, men det går inte att sova med tejpad mun, för jag måste ju kunna andas. Men jädra namn att det går. Jag brukar göra så att jag sätter... När jag känner att det finns ju alltid lite öppet i någon näsbar, även om man är supertäppt. Men jag sätter på tejpen på halva munnen.
Mm.
Så jag har liksom halva tejpen öppen och sen lägger jag mig och liksom somnar. Då känner jag mig trygg och vet att jag får ändå in tillräckligt med liksom luft.
Mm.
Och sen efter efter en stund så släpper täppheten i näsan. Mm. För då har ju koldioxiden öppnat upp de här luftvägarna. Mm. Det är helt fantastiskt. Så satte jag på tejpen och sen sover jag gött. Så...
Vad är det för sorts tejp?
Jag har ju en produkt jag kallar då sleep tape som man kan köpa på hemsidan.
Mm. Mm. Så man behöver inte ta silvertejp liksom?
Det ska du inte göra för då andas du in massa skit så blir du förgiftad.
Bra, bra. Så man tänker på att man har bra tejp också.
Ja, men jag tänkte på, vi, många av våra lyssnare och följare tränar ju.
Ja.
Och sportar. Mm. Och många på elitnivå och många som jag, amatör. Och jag tänker på Bianca Salming, hon är vår, ja, en av våra elitisar som är övergrym. Och jag pratar ju typ sönder redaktionen, eller? Eller är jag jobbig?
Nej,
men när jag pratat om näsandning och andningens effekter så... men så fick jag höra nu att var det förra veckan som Bianca hade sovit med tejpa munnen natt? Och jag känner ju bara, lilla Bianca, hon är min lilla älskling som jag lyssnar på. Men jag blir ju så stolt, för det känns som att det liksom gick in någonstans. Och så jag sprang över till henne och frågade hur kändes det. Och då sa ju hon att, men jag kändes bra, jag sov jättegott den natten. Men jag vet inte om det var liksom därför. Och jag bara, nej.
It was.
Så jag tänkte, för att vi verkligen ska övertyga Bianca, så skulle det vara roligt om du kan berätta några saker som gör, eller vad är det som händer i kroppen? Kan du gå in lite mer på cellnivå för att få oss att förstå vad är det som händer prestationsmässigt? Vad är det som gör att hon skulle kunna lyckas ännu bättre?
Ja, men om vi börjar med att dela upp det här, så träning, det är ju den när jag är aktiv, men lika viktigt för att jag ska kunna prestera, det är ju att jag har en bra återhämtning. Mm. Och det vet ju de flesta som tränar på elitnivå att återhämtning är extremt viktigt. Annars så orkar jag inte träna nästa dag. Så det jag får till då när jag sover och tejpar munnen, det är ju att jag säkerställer att jag andas genom näsan. Så munandning i vila, det innebär per automatik hyperventilering. En visserligen kanske då låggradig form av hyperventilering, men det är ändå så att det tar vår kropp mer i kampflykt. Och det är inte så lämpligt när vi ska sova. Då ska vi vara i parasympatisk, vi ska vara i lugn och ro, vi ska läka, reparera, återhämta kroppen. Och det gör vi inte effektivast i kampflykt. Så vi vill alltså då säkerställa att vi går ner i parasympatikus. Och då är näsandning ett fantastiskt bra sätt att säkerställa det. Mm. Så det är det ena då med återhämtning. Och det andra, när man tittar på själva träningsbiten då, så är det ju att vi ersätter kvantitet med kvalitet. Att många som tränar tänker, nej men hallå, det fattar du väl, jag kan ju inte andas genom näsan, det där lilla hålet, när jag tränar och anstränger mig max. Det är ju omöjligt, jag måste ju andas som en blåsbälg. Och det är ju faktiskt min erfarenhet när jag är ute och joggar, som nu har gjort i 10 år. Det är väl, tror jag, en person jag har mött i joggingspåren hittills som har andats genom näsan. Mm. Resten ser ut som de springer ifrån en hel hop tigrar eller någonting. Munnen vid.
Jag känner mig ofta som en hund när jag alltså framförallt springer. Och liksom det kommer, och det tänker jag också, att jag blir ju trött eftersom jag ändrar min andning direkt. Mm. Efter typ 10 meter så känner jag mig också jättetrött.
Det är ju så att anledningen till att vi dör efter bara någon minut om vi slutar andas, det är ju för att syrebristen leder då till att vi inte kan tillverka energi så effektivt. Så vi kan i huvudsak tillverka energi med syre och utan syre. Gör vi det utan syre, då utvinner vi bara en liten del, ungefär kanske 6% av den totala mängden näring i maten vi stoppar i oss. Mm. Medan med syre kan vi utvinna upp till 100%. Och det är lätt att förstå skillnaden där. Om jag då har en försämrad andning, då berövar jag kroppen en del av det livsviktiga syret, och då kan jag inte tillverka energi lika effektivt. Och då får jag snabbare kanske mjölksyra till exempel.
Så egentligen så tejpa munnen på natten, den är ju självklar.
Ja, men ett sätt att återhämta sig.
Ja, men att också faktiskt tejpa munnen när vi tränar.
Ja, om man tittar då. Dels så är jag ute och springer en del ju. Och att det är inte så effektivt då, alla de som jag möter. Och Faktum är att under de här 10 åren så har jag stött på ganska många människor som tränar. Både med på för husbehov men också på elitnivå. Och det är nästan utan undantag ska jag säga att de som tränar mycket, de har en försämrad andning. Mm. Och det är ju bland annat då ju, om vi gör någonting tillräckligt ofta, ja men då etablerar vi nya vanor. Det vet vi ju. Så om jag är ute och joggar ofta till exempel och då munnen vidöppen och andas väldigt snabbt och forcerat. Det är stor risk att jag även när jag kliver av träningsarenan att jag fortsätter att ha en högintensiv andning. Eller på gymmet brukar jag också hänga en del. Mm. Och där är det nästan utan undantag att man ska prestera och man stönar och pustar och stonkar. Mm. Och det gör de i omklädningsrummet också. Mm. Det är ganska fascinerande. Och det är inte konstigt egentligen om vi tar ett steg tillbaka och ser samma princip där. Om vi gör något tillräckligt ofta, då etablerar vi nya vanor. Så om jag pustar och stonkar och stönar när jag lyfter mina vikter eller vad jag nu gör på gymmet, då är det stor risk att jag gör det utanför träningsarenan också. Mm. Så mina enkla idéer då när jag tränar för egen del, men det är inte då på elitnivå, men jag tror att många ändå som tränar på elitnivå, man kör inte högintensiv träning hela tiden, så merparten av träningen tror jag ändå man skulle kunna göra faktiskt med näsandning. Och, så jag kör inte hårdare än vad min näsa klarar av, att jag klarar av att andas genom näsan. Och jag försöker då undvika att ta i så pass mycket så att jag hamnar i det här stöntillståndet, utan försöker då bibehålla en rytmisk och långsam andning.
Ja, det är några elitidrottare som du har som kör med näsandning.
Jo, men
som har
ju
förbättrat sina. Kan du berätta om någon?
Ja, men en till exempel, han är från Kanada, han var med i Kanadas OS-lag, Chey Genoway. Han var med nu och tog SM-guld med Frölunda.
Ah.
Han har ju då haft kronisk bihåleinflammation. Mm. Jättestora problem med det. Och det är lätt att tänka sig, många som spelar ishockey, det är lite fuktigt. Mm. Det är lätt att man blir täppt i näsan, munnen åker upp. Mm. Och då, if you don't use it, you lose it ungefär. Mm. Så där var han i alla fall. Och han har ju fått ett nytt liv, säger han.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är klart att det påverkar hans prestation på isen också.
Mm.
När han kan vara frisk mer. För då kan han ju träna mer kontinuerligt, vara med i alla matcher. Och, och vi kan ju också fundera på anledningen till varför tränar vi. För många är det faktiskt för att uppleva den här härliga effekten efteråt. Och då brukar man säga att ja, men det är endorfiner och det säger du så. I min värld så stavas det koldioxid. Mm. Precis som den effekten, den personen som har panikångest och har då brist på koldioxid mår bättre när man får en påse att andas i. Så när vi anstränger oss fysiskt, vi kan alltså då producera upp till 1,5 liter koldioxid per minut. Så det är sjuka mängder. Det finns överhuvudtaget inga andra substanser i kroppen som kommer i närheten av det. Så en studie jag gjorde för några år sedan, då var det en elitidrottare med Claes Björling som hade svenskt rekord i triathlon, Ironman-distansen på 8 timmar och 15 minuter. Mm. Då gjorde vi, första gången så cyklade de allt vad de åkade och så tejpade vi för näsan så de andades bara genom munnen. Och han var glad som en spelman, han hade fått prestera, visa vad han gick för, det kokade nästan i lokalen för han svettades och det var varmt. Vi fick öppna alla fönster och dörrar och ha fläkt på full fart. Och sen vid nästa tillfälle då tejpade vi för munnen och andades bara genom näsan. Och då satte ju näsan stopp för hans prestation. Han kunde inte komma upp på samma nivå. Mm. Men när vi jämförde äpplen med äpplen, alltså samma prestation, samma vattantal på den här cykeln med munandning och näsandning, då hade han alltså, vid munandning hade han en puls på 155 och med näsandning så hade han en puls på 139. Mm. Som är extremt mycket lägre för en sån vältränad kille. Men han var ju irriterad då och besviken för han fick inte visa vad han gick för. Mm. Så när han lämnade lokalen då och hade näsandet så var han irriterad.
Mm.
Men när jag pratade med honom en timme senare så sa han det, jäklar vilken harmonikänsla jag känner. Mm. Att han kände sig då extremt harmonisk och det tror jag hade att göra med koldioxideffekten. Mm. För då vid näsandning hade han andats mindre, byggt upp mer koldioxid. Så när vi tänker då på hur vi tränar och vi vill åt den här effekten att må bra, och då tror vi kanske att nyckeln är att träna hårdare och hårdare och hårdare. Egentligen så kan man få den här effekten bara genom att gå en promenad och till exempel räkna steg så att man då förlänger, man tar fler steg på utandning jämfört med inandning, för då saktar vi ner andningen och då behåller vi mer koldioxid.
Du har ju jättemånga härliga historier och berättelser om människor som mår så mycket bättre på grund av olika saker som de upplever.
Mm.
Har du någon sån annan... Jag har läst om någon pojke som hade koncentrationssvårigheter. Är det det stämmer, va?
Ja, det finns ju hela spektrumet. Alltså, jag säger inte att... andas lugnt och så blir du av med alla dina problem. Det är inte särskilt trovärdigt. Men det vanligaste är ju att man får bättre sömn, att man kan minska sin stress och inte minst det att man hittar ett verktyg för att lägga ut turbon. Det som var min första upplevelse. Wow, äntligen förstår jag hur jag faktiskt kan göra för att gå ner i varv när hjärnan går på högtryck.
Mm.
Många upplever ju också minskad smärta.
Mm.
Och det var jag lite förvånad över i början. Men det är ju egentligen ganska... Alla kvinnor som har fött barn kan ju säkert relatera till.
Mm.
Och som också gjort andningsövningar. Då, hur när man... Det finns ju då fear, tense, pain cycle pratar man om inom förlossning. Att man är rädd för det som ska komma.
Mm.
Och vad händer när vi är rädda? Mm. Jo, men då spänner vi oss. Och då får vi en försämrad andning. Och då ökar smärtan. Mm. Så... andningen är ju en central del i det här då, att minska spänningen, minska rädslan. Mm. Så bara genom att då andas rytmiskt och långsamt så kan man minska smärtan. Och faktiskt visade det sig att många smärtstillande, de innehåller opioider. Och en stor anledning till att de fungerar, det är för att de saktar ner andningsfrekvensen. Så i en studie då såg man att vid en viss dos av morfin så minskade andningsvolymen med 25%. Och beroende på var något annat ämne som också innehåller opioider minskade 88%. Alltså en nästan halvering istället då för att stressandas och bli mer spänd och få mer smärta.
Mm.
Så då lugnar man ner andningen.
Mm. Wow. Mm. Men...
Hjärta är ju en annan aspekt på det hela där många kan uppleva kanske då att pulsen saktar ner lite. Och det är inte så konstigt om man tänker sig att hjärtat sitter mitt mellan lungorna. Och den här nerven från hjärnan som talar om för diafragman, vår viktigaste andningsmuskel, att nu är det dags att andas, då ska diafragman röra sig neråt. Den kallas freniknerven eller mellangärdesnerven. Och den är ju då i kontakt med diafragman. Det går signal från hjärnan via den här nerven. Och den nerven har också kontakt med hjärtat. Och den innehåller då sympatiska nervfibrer. Så det är det som då när vi andas in, om vi överdriver det. Det är den här stressandningen. Den här. Så när vi då andas in ofta, då innebär det att vi stimulerar hjärtat lite oftare. Så då slår hjärtat lite oftare. Så studier visar att... redan en studie för 100 år sedan visade på hundar att bara genom att förändra andningen så kunde de få hjärtat att, om de saktade ner andningen så kunde pulsen gå ner till 40 slag. Och om de ökade andningen så kunde pulsen öka till 200 slag. Och då kan man säga att man stärker hjärtat eller man gör livet lite lättare för hjärtat. Den får inte lika mycket impulser att nu är det dags att slå här, utan den kan ta det lite lugnare.
Gud, jag förstår verkligen det du pratade om innan, att när man får veta om något sånt här, att man bara vill berätta det för alla och att alla bara ska fatta hur det verkligen är. Jag kommer ju från en familj med en pappa som har snarkat på det sjukaste av sätt. Och vi har liksom hela familjen bara så här, vi struntar ju, det kommer till en nivå att vi struntar i hur han mår av snarkningen, men vi måste få det tyst, så du måste lösa det liksom. Jag kan ju bara tänka mig då, alltså när man snarkar, för det är ju väldigt många som snarkar, men hur är det liksom för kroppen med snarkningar?
Ja, snarkljudet uppstår ju när det är trångt i luftvägarna, och det innebär ju att det är svårare för luften att passera, och då blir det ju naturligt så att andningen blir ytligare, och då blir det en sämre syresättning. Så alltså det här med ljudet och att det stör omgivningen. Mm. Jag har också haft en snarkande pappa som kan driva en till vansinne. Men,
vem har inte det?
det innebär ju framförallt att man berövar kroppen en del av det livsviktiga syret. Så det är ju en hälsoaspekt som inte är bra. Så, och som i de flesta fall, har vi något problem och inte gör något åt det, så kommer det inte bli bättre. Så den här snarkningen som kanske börjar ganska oskyldigt och det är lite snarkning och så gör vi ingenting åt det, då blir det ju mer snarkning och sen är det ju då rena inkörsporten till att utveckla sömnapné som är förknippat med många allvarliga hälsoproblem.
Mm. Gud vad han ska få lyssna på det här, känner jag. Så viktigt.
Jag kanske inte ska utlämna folk här, men min mamma snarkar inte längre, för nej, hon har börjat tejpa munnen. Fantastiskt.
Härligt.
Så nu får hon komma och sova över igen. Nej, men det är fantastiskt. Det finns så många saker som kan förbättras med hjälp av näsandningen. Det går ju liksom, kan jag hålla på hela dagen. Jag rekommenderar alla er lyssnare och följare att gå in på Anders hemsida medvetenandning.se, eller hur? Och läsa mer.
Kanske. Ja, det finns faktiskt ganska mycket information.
Det finns väldigt mycket information. Det här var ju bara en bråkdel. Och Anders, du är väldigt fullbokad, så känner man att man vill göra en 28-dagars kurs och du inte har tid, så kan man ju faktiskt kontakta mig också. Mm. Jag känner mig jätteinspirerad att bara fortsätta min resa inom andning. Vad känner du, Isa?
Jag känner mig på riktigt jätteinspirerad att börja min resa inom andning. Jag tänkte, din första tanke nu när du sa att man kunde kontakta dig också, jag bara, det här ska vi göra, sverigespringer.se, Isas 28 dagar.
Ja, men det gör vi.
Det gör vi.
Superbra. Mm. Ja, super.
Ja, men verkligen, tack snälla för att du ville gästa podden.
Tack för att jag fick vara med.
Och tack, Bea, för att du introducerade Anders till sverigespringer.se.
Härligt, tack så jättemycket.
Och tack så jättemycket alla ni som har lyssnat. Vi kommer komma tillbaka om 2 veckor med ett nytt avsnitt. Hejdå!
Hejdå!
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.